Välkomna tillbaka till redaktionspodden. Och sen vi spelade in sist så har det ju hänt en hel del som man inte kan frångå riktigt. Det är och det är ju ointressant att prata om något annat just nu än Rysslands invasion av Ukraina. Vi är inne på, om jag inte räknar fel, så har, när vi nu spelar in, så är vi inne på 6:e krigsdygnet. Och mitt intryck, och det, jag tror de flestas intryck när det här började, var ju att det här skulle i princip vara över nu. Vad säger du, Johan? Gjorde inte du en snarlik bedömning?
Jag tror att de flesta gjorde det, en snarlik bedömning. Även försvarspolitiska experter har helt och hållet, vågar jag påstå, möjligtvis något undantag, men jag har inte sett någon som har något annat att ramla tillbaka på i alla fall, men missbedömt både den ukrainska försvarsviljan och kapaciteten. Samt också de ryska truppernas stridsvärde. Och det här finns en hel del att säga om. För att vad Ukraina har lyckats med, det är ett konststycke som i alla fall jag kan bara prata för mig själv, men jag tror att jag har sällskap med ganska många andra, helt och hållet missat då den kapacitetsuppbyggnad som Ukraina har lyckats genomföra sedan invasionen, den ryska invasionen av Krim. Och här är det ju så att man har alltså lyckats sätta upp förband, alltså räknar ryska, eller då ukrainska armén kan räknas till någonstans runt drygt 200 000 stridsfärdiga soldater som nu fylls på med frivilliga. Och de har ju också visat en enorm stridsmoral som jag har svårt att liksom se. Jag begrep den inte, och det är ingenting som omvärlden heller tycks ha räknat in. Och häromdagen, eller så att säga i tisdags kväll, så läste jag en rapport som jag tror är ganska typisk ändå, att Sveriges Television intervjuade någon arkitekt som då kvitterade ut sin Kalashnikov ur någon förråd och sa: titta på mina händer, de här händerna har aldrig hållit i ett vapen för jag är arkitekt. Jag är livrädd, men nu tar jag mitt vapen och ger mig till fronten. Alltså det är en enorm moral. Men det som också har förvånat mig, som vi har pratat lite grann om här innan vi börjar spela in, det är ju då att den ryska kapaciteten, den ryska stridsmoralen, är inte vad jag trodde att den var. Och det beror nog på flera parametrar. Dels att uppladdningen vid den rysk-ukrainska gränsen skedde under ganska lång tid. Det här påverkar alla förband att ligga och vänta. Sen flyttade man fram de ryska förbanden i anfallsposition. Och där fick de ligga om det var 2 eller 3 dygn. Jag vet av egen erfarenhet hur påfrestande det är att ligga i stridsberedskap i mer än ett dygn. Alltså efter ett dygn börjar det hända saker och ting. Efter 2 dygn börjar det hända ännu mer. Saker som inte är av godo för stridsförmågan. Och det där vet jag, det var nära för. Men sen så bröt helvetet lös för ukrainarna något dygn senare. Men vad jag tror att, eller vad jag bedömer i alla fall, att Vladimir Putin helt har missat, det är ju då, eller missat eller helt negligerat effekterna av, det är ju ett: Ukraina är ett broderfolk till Ryssland av historiska skäl. Det är ungefär som om vi skulle då mobilisera för att genomföra ett anfallskrig mot Finland, Danmark eller Norge. Många av oss har släkt i de här länderna. Att frus kusiner eller farmors syssling eller vad det nu kan vara. Det här är ju då inte bra för stridsmoralen att invadera Nordfolk. Men ytterligare en parameter som vi kommer komma in på, det är den religiösa aspekten. Ryssland, där Vladimir Putin, en av hans maktbaser, är den rysk-ortodoxa kyrkan. Den rysk-ortodoxa kyrkans själva hjärta ligger i Kiev. Och till sin hjälp så tar han då de här tjetjenska elitförbanden för att slå mot den rysk-ortodoxa kyrkans själva liksom själ och hjärta. Det är så där kan jag säga. Så att, och jag tror att han har missbedömt hur det här kan ha påverkat stridsmoral och annat. Och de här rysk-ortodoxa, alltså förbanden som många av soldaterna är praktiserande rysk-ortodoxa, ska de se hur då tjetjenska islamister slår mot deras egen religions, alltså själva huvudsäte. Alltså psykologiskt otroligt vanskligt skulle jag vilja säga. Så den här aspekten tror jag väger in faktiskt en hel del.
Ja, man kan ju tänka sig om katoliker liksom tillsammans med islamister skulle erövra Rom. Det hade ju varit svårt att motivera det.
Ja, alltså det här är så att jag tror att stridsvärdet, det moraliska stridsvärdet på för att man är, alltså ryssarna är ju materiellt och personellt överlägsna. Det är man. Men det är någonting som har klickat här. Rejält. För annars skulle man ha lyckats.
Ja, och där det är ju någonting jag hade ju också förväntat mig faktiskt att det inte skulle bli något krig. Jag blev tagen på sängen och chockad, för att jag trodde ju att den här truppansamlingen i Vitryssland och norra, alltså vid Ukrainas norra gräns, att den var till för att ställa större delen av ukrainska armén i schack, så att man kunde ta itu med Donbass, vilket jag trodde var då det riktiga krigsmålet. Det hade ju varit en klassisk Putin, skramla med vapen, skräm upp alla och sen ta någonting som en tjuv om natten. Och det här är ju någonting, hade han gjort det, jag tror han hade kommit undan med det. Det hade ju absolut inte blivit den här typen av starka sanktioner. Alla hade varit lättade, fast man kanske inte erkänt det, men man hade i hjärtat hade man varit lättade och fördömanden hade blivit halvhjärtade. Jag tror inte Ukraina hade varit så motiverad. Jag tror att motivationssvårigheterna vid en sån plan hade snarare legat på den ukrainska sidan, att man hade inte kunnat engagera hela sin armé för ett område som är så att säga, man kan ju diskutera var Donbass egentligen hör hemma. Kartan har ju dragits upp och ska inte ändras med våld, men det är ju en del av Ukraina som är mer rysk. Så det förvånade mig. Men det som jag tror har bidragit till att förvåna hela världen är att det verkar ju, alla tecken tyder ju på att Putin har gjort en enorm missbedömning, och missbedömningen han har gjort är ju att inte engagera hela armén när han har väl, alltså att det blev väldigt halvhjärtat det här. När han väl gav sig på det här stora anfallet, då jag förväntade mig ju som alla andra att det skulle vara över nu, och anledningen till det var ju att jag trodde att just eftersom det är en väldigt svår uppgift, så hade jag förväntat mig att ryssarna skulle gå in med allt de har. Att det skulle bli ett blixtkrig, att det skulle bli chock and awe, att mer som USAs krig mot Irak, att man bara brakar på och överväldigar fienden fullständigt. Det är svårt att veta vad som har skett på marken, men det har ju varit återhållsamt från rysk sida. Man har inte satt in särskilt mycket trupp, man har inte bombat särskilt mycket. Artilleriet har ju liksom först kommit in i kriget nu, och mycket tyder ju på, och här ska vi tillägga att en artikel som råkade publiceras av misstag i en rysk statsmedia på lördag morgonen förkunnade att kriget redan var vunnet. Så allt tyder ju på att Putin har trott på sin egen propaganda, och vad han verkar ha försökt göra är liksom något som mer liknar bilden av en snygg amerikansk antiterrorräd. Man försöker ta flygplatsen väldigt tidigt. Redan på torsdagen så skickades kommandotrupper in för att försöka ta en flygplats norr om Kiev, vilket man misslyckades med. Så det spelar ju också in att moralen är så låg, för Ryssland har ju fått ett annat krig än det de utlovades. I rysk media beskrivs det här som en militär operation. Det tonas ner betydelsen av det hela. Man har ju helt enkelt fört ryssarna bakom ljuset. Det kommer ju också då rapporter om att tillfångatagna ryska soldater ska säga att de trodde de var på militärövning och sånt. BBC har publicerat uppgifter som tyder på att de ryska generalerna fick inte veta någonting om det här förrän en vecka innan. Den enda som visste någonting lika länge som Putin var ju då hans goda vän Rakhman Kadyrov, tjetjenernas ledare. Så att en stor missbedömning som inte bara bygger på att Putin har underskattat den ukrainska armén, utan han verkar ju ha underskattat hela det ukrainska samhället och trott på sin egen visa om att det är en junta av nynazister, och att då de ryska soldaterna skulle välkomna som befriare, vilket är helt fullständigt orimligt att tro faktiskt. Hur stor putinist man än skulle vara, så är ju det en helt otrolig underskattning av motståndaren på alla plan.
Ja, vi kan börja där. Det du sa inledningsvis, så jag tror jag tycker det är viktigt att det är, alltså hela den här invasionen, om man nu ska kalla det, när man släpper lös en krigsmaskin i ett anfallskrig som Vladimir Putin har gjort, och jag måste vara tydlig där, alltså, för det här är ett anfallskrig, det går inte att kategorisera det på ett annat sätt. Och som anfallskrig är ju alltså ett krigsbrott, så det finns ju alltså, anser jag, goda skäl formellt, och på att få formell grund så att åtala Vladimir Putin sen för krigsbrott. Men att man inte går in, för det första är att man lyckas inte störa ut kommunikationen på det sätt som är, så att säga, upptakten i alla konflikter, i alla moderna konflikter i alla fall. Man har inte lyckats slå ut radio- och tv-sändare i erforderlig omfattning. Man har inte heller lyckats slå ut energiförsörjningen till civilsamhället i erforderlig omfattning. Och när man så att säga då går in och försöker då ta kontrollen över flygplatser, så är det som att man, alltså, ja, du sätter in, alltså, ska du lyckas med en sån här kirurgoperation, då lägger du liksom, okej, jag behöver x antal soldater för att ta den av Kievs flygplats. Bra, då multiplicerar jag det med 3, och så sätter jag in 3 gånger så många som de teoretiska modellerna pekar på, va? Och sen om då hälften av dem sen står i tuggummi och sysslolösa, det spelar ingen roll, men du lägger på en marginal för att kunna ta de här viktiga, viktiga punktmålen, va? Och det känns som man har inte gjort det, och jag tycker att det här hela, det känns helmärkligt. Och om det stämmer nu att man alltså ett fåtal i Putins närhet har varit orienterad om det här, så är det ju inte generalerna förberedda att det kommer bli ett riktigt fälttåg. Ja, då har de svårt att, så att säga, med några dygns varsel att liksom förbereda trupperna helt enkelt som ska göra det här. Och då kommer också den här tvekan som jag var inne på tidigare. Sen så måste jag också säga att jag trodde inte att det skulle bli den här fullskaliga invasionen. Jag blev förvånad över att, jag trodde som du att man kommer ta Donbass och sen så är det över med det. Ja, och sen så kan västvärlden gå tillbaka i någon form av halv normalitet, men ändå liksom ha i huvudet att den ryska björnen har inte förändrat på sig nämnvärt i alla fall. Hur gör vi nu? Lämnat Ukraina till sitt öde lite grann fortsättningsvis också. Men nu blir det här totala, just att man gick in från norr och då med Kiev som ett uttalat mål med allt vad Kiev symboliserar. Jätteförvånad. Så där kan jag säga att där gissade jag också fel. Och det är därför jag också nu måste vara otroligt försiktig när jag tror och säger om framtiden. Mm. Men det är så nog klart, anser jag, det är kanske att det här gick inte som Vladimir Putin hade tänkt sig. Han har mött på ett hårdare militärt motstånd än vad han hade förväntat sig. Hans trupper har inte alls samma moral eller stridsvilja. Och här är också viktigt att poängtera att den här, att alltså motivet är att ta bort den nazistiska regimen i Kiev.
Mm.
Som är ren desinformation och propaganda. Varför använder han sig av det, alltså den retoriken? Jo, för det är det enda som kan motivera framförallt de här soldaterna som kommer från alltså rysk landsbygd.
Mm.
Så för att övervinna just det här att vi går in och slåss mot ett broderfolk. Va? Att just nazismen, minnet av nazismen, alltså vad den förorsakade Rodina då, eller moder Ryssland, det lever fortfarande i alltså den ryska samhällskroppen. Det, alltså, det finns en alltså väldigt, väldigt tydlig bild av vad de alltså, finns kvar, vad de stökade till med, eller stökade till med, vilket lidande som nazisterna utsatte inte bara ryssar för utan även ukrainare.
Mm.
Och så den retoriken går hem. Men frågan är hur länge kommer den retoriken gå hem? När det kommer hem liksäckar med bybor från den ukrainska fronten som har dött i strider mot mot ett broderfolk. Nej, det finns nog goda. Och sen så har vi någonting till som jag vet att du har tittat vidare på. Alltså, nu börjar den här alltså maktbasen för Putin, den börjar vackla, och det finns en bild som har florerat i tidningen där han sitter nu, jag tror jag såg den första gången i förrgår eller om det var igår, när han sitter och instruerar sina generaler, det är två generaler och Putin, och de sitter 15 meter bort från Putin.
Mm.
Och det är inte av covid-skäl så som jag tolkar det, för ingen har munskydd. Utan han är isolerad och han är så att säga, vad han fruktar skulle jag kunna tänka mig, det är en killgissning, det är att illojalitet hos de närmast förtrogna, han vill ha dem på ett säkerhetsavstånd även fysiskt. Men sen så har vi en maktbas som är oligarkerna, och häromkvällen så satt jag och tittade på Flytrader och såg, jag räknar med till ett tiotal privatjet som gick från London och New York med destination Moskva. Och han, de här oligarkerna, de landar ju då i ett Moskva som de tycker ligger i ett shithole country. De lämnar Belgravia och Kensington Garden och Manhattan där de lever ett bra liv. Och när de landar i Moskva så har de inte ens tillgång till sina egna bankkonton.
Mm.
Internationella bankkonton. Och det är klart att de blir ju liksom mindre och mindre nöjda, och där vet jag att du har en bra spaning.
Ja, vi har ju, Ryssland har ju stängts av från Swift, jag vet ju inte om det har hänt redan nu, men de kommer ju inte vara en del av det internationella banksystemet. Putin har förbjudit växling av utländsk valuta. Och det är väl, ja, han vill ju inte ha, det är väl för att dämpa Rubens fall. Men en intressant sak som hände igår var att Bitcoin, med krypto, den kända och största kryptovalutan, Bitcoin har ju i övrigt gått in i tidigare gått in i en period av lätt nedgång. De flesta bedömare har ju trott att Bitcoins uppgångsfas är över och att vi kommer gå in i en bear market i ett par år nu av olika skäl som jag inte behöver gå in på. Men igår eftermiddag så började Bitcoin öka och gick från $38,000 för en Bitcoin till 44,000 på några timmar. Och det här, jag vet ju inte säkert, men det känns ju som Bitcoin är som gjort för ryssar i det här läget. Det är ju det här, det skulle ju vara ett sätt att kunna komma runt det här totala ekonomiska embargot, att bitcoins kan du ju skicka över gränsen utan Swift. Så, och det, där har ju faktiskt den ryska regimen har ju varit bitcoinfientlig också den sista tiden. Man har, jag tror att man har förbjudit mining av bitcoins i Ryssland. Det kan ju också ha varit en del av förberedelserna för det här, att man inte vill att landets energi ska gå till den här på sätt och vis meningslösa sysslan. Men det är ju ännu ett tecken är ju på att det är något som sker, är ju då den här kraftiga uppgången i Bitcoin som inte har riktigt någon annan anledning. Tvärtom så skulle man ju förvänta sig att Bitcoin, för Bitcoin har ju följt börsen. Annars går börsen ner, går Bitcoin ner, ofta ännu mer. Och börserna har ju inte varit jätteglada. Och det kan man ju också säga att, jag menar, alltså tittar man på börserna då får man ju se hur vi egentligen tänker, är det ju på sätt och vis. Bortom alla fina ord så visar ju börsens upp- och nedgångar också vad liksom det rena egenintresset, hur det fungerar. Och där hade det ju faktiskt varit så att förmodligen hade Ryssland fått sitt 48-timmars krig, så hade vi nog antagligen då börserna jublat vid det här laget för att det äntligen är över. Så att säga. Eller hade Ryssland gjort sin mer begränsade Donbass operation och lyckats med den, så då tror jag också vi hade sett ett glädjeskutt i börsen. För att även om oj 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 det är hemskt och Ryssland har absolut ingen rätt till Donbass, så tänker ju hela väst tror jag undermedvetet, men skönt om de nöjer sig med Donbass, alltså vi bryr oss egentligen inte särskilt mycket om det här området. Så och det kan man ju också säga, alltså att det finns ju en dubbelhet i det här. Jag menar, någonstans hade ju jag och alla andra, det hade ju funnits en lättnad tillsammans med en sorg om Putin hade lyckats med sin 48-timmars aktion. För då hade man ju, då hade det varit på något sätt mer förutsebart vad fortsättningen blir. Då får man förbereda sig på nästa konfrontation som inte kommer komma då direkt. Men nu kan ju verkligen vad som helst hända också. Det är ju, och just det här att Putin verkar ha tappat greppet om verkligheten är ju synnerligen obehagligt. Att han har gjort den här, att han har lyckats göra den här otroliga missbedömningen av var det framstår, det är ju, det skapar ju ytterligare väldigt obehagliga frågor. Och sen kan man ju säga att det är ju naturligtvis inte så, varken i USA eller Ryssland, att en galning kan liksom råka få makten, trycka på en röd knapp och sen så stiger svampmolnen upp överallt runt omkring runt omkring i världen, utan det finns ju garanterat då i både USA och Sovjetunionen, men i Ryssland att det finns ju spärrar för att sånt ska kunna hända.
Jo, det finns ju spärrar, men alltså där vet vi också för lite om hur de spärrarna är utformade. Och jag måste säga att när han hade beordrat upp kärnvapenförbanden då uppe, att ta några steg uppåt på beredskapstrappan, det framgår inte riktigt från vilken beredskapsnivå och till vilken. Det var väl då jag för första gången började liksom känna att det här blir riktigt obehagligt. Nu vill inte jag vara den som springer omkring och varnar för att det kommer ett kärnvapenkrig, men det vittnar ju då någonstans om att jag försökte beskriva Vladimir Putin i en artikel som jag publicerade i Dagens Samhälle 2015. Och där vet jag att jag beskrev, alltså Vladimir Putin, vi gjorde ju när jag jobbade under rättelsetjänst, så gjorde vi olika screenings av olika befattningshavare. Det här var ju då i mitten på 90-talet. Och det var väl då Vladimir Putin första gången dök upp på radarn. Och Vladimir Putin han är inte bara ryss, han är tjekist också. Det vill säga tjeka, KGB. Och fostrad i den skolan. Han var också kommendant i Dresden 1989 när muren föll. Och var alltså tvungen att fly från Dresden till hals över huvudet. Han fick inte ens med sig tandborsten från deras under otroligt förnedrande former. Han fruktade då enligt flera källor för sitt liv egentligen. Och det där har aldrig lämnat honom. Det är sånt som börjar komma fram nu. Och är man tjekist också? Alltså, är det någonting som hotar en tjekist? Eller tjekister? Eller en annan tjekist? Det bästa sättet att bli av med det hotet är att eliminera den eller de personer som hotar den. Och det här är ju alltså, han har alltså en skolning där han är alltså väldigt, väldigt hänsynslös mot sin omgivning. Jag pratade med en källa nu på morgonen som säger att antalet giftmördade som ligger vid muren vid Kreml är ju män som då officiellt har fallit, så att säga, offrat sitt liv för moderlandet. De är rätt många. Och mitt intryck av Putin, men han har ju alltså, Ryssland eller KGB har ju alltså genomfört giftmord i Västeuropa de senaste 10 åren. Eller försök till giftmord. På olika sätt. Va? Och det här är alltså en hänsynslöshet som är rätt enorm. Där han nu är pressad naturligtvis, alltså för varje timme som den här konflikten drar ut på tiden. Och där hans misslyckande blir allt mer tydligt. Det kan komma att provocera honom till att göra saker och ting som vi bara för en vecka sedan trodde var otänkbara. Jag skulle inte utesluta att vid varje oppositionell yttring från hans närmaste krets så kommer han inte darra på manschetten utan alltså egentligen beordra politiska mord i olika omfattningar. Vi kan komma att se sånt hända.
Vi kanske redan har sett det. Gazproms CFO, Chief Financial Officer, har begått självmord under helgen. Och det här är man CFO för Gazprom. Då kan jag då tänka mig att man kan ha vissa åsikter om det som pågår just nu. Det är ju svårt att veta om det är relaterat till detta eller inte. Men en intressant sak är ju att, jag vet inte vad han heter nu, men han som grundade propagandaorganet Sputnik. Han blev kastad genom sitt fönster ner till en säker död på gatan i Moskva för några månader sedan. Och han hade ju då aviserat att han hade ett stort avslöjande på gång också som rörde Putin. Det är svårt att veta vad av allt som då antagligen händer i Ryssland som det här har att göra med. Men det visar ju din poäng där. Det är ju ett land där. Det är ju inte på Stalin-nivå. Det är ju inte den industriella nivån av massmord. Men utan det är ju mer... Det är mer som en gangsterhövding.
Kirurgiskt.
Ja.
Mm. Nej, och där, av det skälet så just den här med... Alltså han håller en väldigt stor fysisk distans nu till sina medarbetare. Mm. Som han inte har en närmare relation till. Och det här är det ju... Det, alltså vi rör oss också då, med detta sagt, så både vi och Ryssland och det ryska folket rör oss alltså hela tiden till allt farligare, allt mer instabil situation. Och på, alltså om vi då tar tar vi och vänder på det här lite grann och tittar på vad har den ukrainska presidenten lyckas med. Jo, han har lyckats alltså, ingjuta en enorm moral i hela det ukrainska folket. Det ska vara en komiker till att liksom bli en stor president. Det där finns nog många poänger att fånga upp här sen när den dagen det här är överståndet och titta tillbaka på även ur svensk perspektiv. Men han har ju alltså men Putin och skulle då ukrainska presidenten falla bort nu, så är jag rätt säker på att Ukraina kommer inte knäckas av det. För att han har lyckats ingjuta ett sånt enormt mod i hela, inte bara hela sin regering, hela sin statsförvaltning, hela sin försvarsmakt, utan i hela folket. Så försvinner han, så kommer någon annan träda in i hans ställe. Kanske inte lika slagfärdig och lika rolig, men ändå liksom med en viljeyttring att försvara sig till sista blodsdroppen. Omvänt Putin... försvinner Putin, så ser jag idag ingen som kan kliva in i hans ställe. Oavsett om det är opposition eller om det är alltså tillhör Putinsfären. För att det är lite grann, om man säger så, alltså, under en stor ek växer ingenting annat. Han har tagit bort allt som kan utmana hans maktposition, oavsett om de står för samma politik eller en annan politik. Det finns ingenting. Och det är därför jag säger att alltså, Ryssland befinner sig i samma läge som när OSSS, det som efterträdde Sovjetunionen, oberoende staters samvälde då. Alltså samma läge som där Putin alltså försökt ta tillbaka gamla OSS och nu försöker han ta tillbaka gamla Sovjetunionen. Alltså det här kan sätta igång centrifugalkrafter i Ryssland som vi inte alls kan predestinera på något sätt. Så jag är försiktig, men jag måste vara försiktig, men jag vill bara peka på olika typer av scenarier, för jag har haft fel. Och det måste jag lära mig av det här med, ja, precis som vi var överens om, vi trodde Donbass och sen var det klart, det var en jättefelaktig slutsats. Men så att med den läxan lär sig nu bara peka på olika osäkerhetsfaktorer här. Så att jag tror att alla måste gå in i det här med mycket, mycket stor ödmjukhet helt enkelt.
Jag tänkte avslutningsvis, du tog upp Ukrainas president som har blivit en världsstjärna. Typiskt nog så har jag glömt bort vad han heter nu, eftersom jag är en rasistisk svensk som inte har koll på olika utländska namn. Jag har särskilt svårt med de här ryska namnen, kan jag säga, att försöka att läsa Dostojevskij, vilket jag har gjort och haft stort utbyte av, men det är samtidigt lite av en plåga, eftersom alla har fyra olika ryska namn som används av, på olika sätt och så vidare. Men Ukrainas president, otrolig propagandainsats. Naturligtvis har Ukraina haft det ganska bra utgångspunkt för sitt propagandakrig, eftersom Ryssland inte deltar i det. I Ryssland så försöker man tona ner den här konflikten och låtsas som att det är bara en begränsad operation. Men medan Ukraina då har haft beredvilligt stöd av hela väst, inklusive journalistkåren. Jag ser massa rena propagandahistorier spridas helt okritiskt av västmedier. Alltså The Ghost of Kiev känns väldigt osannolikt, till exempel. Det verkar inte finnas något bevis av det. Det ska tydligen, det här historien på Snake Island ska tydligen inte stämma heller riktigt. De här gränsvakterna lever och är i rysk fångenskap. Go fuck yourself. De kanske sa det, men de blev tydligen inte sprängda till små bitar av ryssarna sen, utan de ja, de gav upp till sist. Det är ju klassisk propaganda. Det är klassisk, kan man säga, vit propaganda. Den ukrainska propagandan framhåller ju inte ryssarnas ondska och omänsklighet för att få trupperna motiverade att slåss, för det behöver man inte, och det skulle ju bara alienera väst, utan det är ju propaganda som handlar om enskilda hjältedåd. Men jag skulle faktiskt avslutningsvis vilja bara peka på några saker som Ukraina har kommit undan med på grund av sin stora goodwill, men som är lite intressanta. Och det är ju det här förbudet för alla män att lämna Ukraina, alla mellan 18 och 60. Och det här är ju någonting, hade Assad gjort det här, eller om Putin hade gjort det här, då hade man ju tagit det som intäkt på vilken fruktansvärd despot detta är. Och det finns ju fler, om vi tar det här, det här med produktionen av Molotov-cocktails och att man uppmanar civilbefolkning att använda dem. Och de alltså mest kontroversiella, inte just nu, för Ukrainas president går på vatten just nu. Han hade kunnat utrusta barnsoldater i princip och blivit hyllad av det. Men det här är någonting man nog kommer diskutera senare när krigsyran lagt sig. Och det är utdelningen av maskingevär till medborgare hur som helst i Kiev. Och att man släpper fångar ur fängelse och involvera dem i armén. Det är ju Assad-metoder. Och det här är ju också, för det jag ser här, för det är intressant att det här är ju åtgärder som har mycket begränsat militärt värde. Det har ju, alltså enskilda civilpersoner som springer omkring med maskingevär i Kiev, det har man inte så stor nytta av, utan mest problem. Jag tror att det här är en del av den ukrainska propagandan. Att det är huvudsyftet med det här, och det är lite intressant hur den ser ut, att man vill, för det här skulle ju annars ta som intäkt, det här är ju åtgärder man gör liksom när man sitter i bunkern i princip, när allt är kört, då det här är desperat åtgärder, men Ukrainas läge är ju inte desperat, utan man vill, jag tror att man vill sätta en bild, man vill sätta en bild av att Ukrainas läge är oerhört utsatt, vilket stämmer. Man vill förstärka den bilden av att vi behöver så mycket hjälp som möjligt nu. Och man vill även, tror jag, åkalla minnet av just det stora fosterländska kriget. För som du sa, det drabbade ju inte bara Ryssland, det drabbade ju Ukraina. Och jag tror att det är det, alltså den här känslan av att nu gäller det gäller allt. Det är den man vill inympa i befolkningen och också signalera till Ryssland att det här kriget kommer inte ta slut. Utan vi är redo att fortsätta och fortsätta och fortsätta. Ni får ett gigantiskt Nordirland eller Tjetjenien på händerna. Det är ungefär så jag tror.
Eller Vietnam detta. Eller whatever, ja. Eller Afghanistan. Men alltså, du har jätteviktig poäng här, och jag måste återknyta, för det finns det finns klara paralleller med det här. Alltså tittar man på hela den ukrainska med presidenten Zelensky,
just det.
Han stigmatiserar inte de enskilda ryska soldaterna.
Nej.
För det är ju ett broderfolk, utan han stigmatiserar, han siktar in sig på Putin. Vilket är genialt, va? För då kan han dra också Putin är en ny Hitler. Liksom, mm. Precis som du tar upp det här med det stora fosterländska kriget. Va? Och han har ett övertag här. Alltså helt klart Zelensky, vilket är alltså fullständigt genial. Alltså Goebbels, ursäkta nu drar jag en parallell, hade inte gjort det bättre, men vad man pratar om, det är en total mobilisering, totales krig för de som har sett det talet av Goebbels. Men det är lite grann om man gör det fast i insoftat, inbäddat, va? Men det här är ett totalt krig och kriget är mot Putin, inte mot våra bröder som kommer stormande här, va? Det är där vi ska stå, att vi, alltså det är otroligt bra, och det här finns ju nog alltid svårt att skriva nutidshistoria. Det ska man passa sig för, har jag fått lära mig flera gånger. Och gäller att vara försiktig. Men det finns goda skäl att ägna år av att titta på hur det här byggdes upp. Och sen hur den här fasen gick till. Oavsett utkomstheten. Alltså det så. Men ja, jag hoppas att Zelensky, att han reder ut det här. Men som sagt, att det finns nog ett och annat som han har. Han var ju väldigt snabb här när internationella krigsförbrytartribunalen ICC sa att man ska börja utreda de krigsbrotten som har begåtts. Han var ju oerhört snabb att bejaka det, alla sådana utredningar, vilket är helt plötsligt, då hoppar han över på helt och hållet på den goda sidan, oavsett vad han har gjort i övrigt.
Mm.
Ja, det är läge att vara, eller jag, för egen del så kommer jag nog vara väldigt, väldigt försiktig här i bedömningarna. Men ja, brödrafolket, religionen, bitcoins som du tog upp här.
Ja, vi kan väl säga att vi kommer nog få anledning att återvända till den här konflikten, vare sig den tar slut imorgon eller om den nu fortsätter dra ut på det, vilket allt mer tyder på. Det här har ju förändrat Europa, det har förändrat världen, det är första gången, det är den största aggressiva militära operationen i fredstid i Europa sedan 1939. Och det är första gången en stormakt angriper ett annat betydande land sedan Kina invaderade Vietnam 1979. Så att det här är, det är en konflikt utan motsvarighet på mannaminne, och den kommer prägla allt vi tar oss för i fortsättningen, helt enkelt. Så vi återkommer till konflikten. Tack för att ni lyssnar.